Och nu var jag inne lite på det här med förutsättningarna. För om jag ber om någonting efter lyx och överflöd. No way. Gud svarar inte. För han är en god far. Och han kommer inte att ge dig någonting som skadar dig. Ingen god far gör det. Då blir det nej eller tystnad. Om jag lever väldigt nära Gud, då får jag höra nejet. Annars märker jag tystnaden. Det betyder ju samma sak. Det är så att det spelar inte så stor roll. Men bättre är att man lever nära Gud. För om man får uppfatta hans nej, så börjar man att tänka andra banor. Och så kommer man till besinning och ja, Gud, förlåt. Jag ska ju vara glad för det jag har. Det gör ingenting att man är tacksam för det man redan har. För någonting har vi redan. Och om vi är tacksamma över det, om Gud har givit oss det, då är det en god grund att fortsätta på. Vi kan inte bara ta emot mer och mer och så lägga på hög och så glömmer vi bort att Gud har varit god och givit mig så mycket. Jag har inte glömt bort första tiden med Gud än. Det är det viktigaste för mig. Och då han gav allt jag behövde. Jag är så innerligt tacksam för det. Jag fick ett helt nytt liv. Ett helt liv. Jag fick en fullständig försoning där han drog ett streck över all skräp som var. Rubbet. Ingenting tillräknade han mig av dumheter som skedde innan jag var frälst. Människor gör det. De är där och petar ibland. Och djävulen gör det. Han är också där och petar ibland. Men Gud har aldrig gjort det. Jag fick ett helt nytt liv. Så jag kunde sträcka ut mig och jag fick behålla körkortet till mig. De hade beslutat länsstyrelsen att dra in mitt körkort. Och jag tyckte jag, eftersom ni ändå ska besluta det, så inte ska jag väl fara ner till Sundsvall och sitta där på något möte och få höra det. Då kan vi dra in det, slipper jag ta risken och fara ner. För att fara ner till Sundsvall igen kan jag lika gärna vara på supa, för det är ju jättejobbigt att dra in körkortet. Ja, det var någon som skrev ett papper, fick jag reda på, och skickade till länsstyrelsen bakom min rygg då. Och så fick jag ett besked från dem efter 3 dagar, det hade jag bett också då. Att vi behåller körkort. Och de tog bort villkoret till och med. Ja, mycket sånt. Och när jag sen gick och åkte ut och körde bil. Jag hade ju ingen bil. Men jag saknade aldrig bil. Nej, det var det jag ägde ingen. Men det fanns folk som lät mig låna bilen och var glad över det. Och jag var glad att få låna andras bilar, för jag reparerade dem alltid och höll på, så de var lite bättre när jag lämnade tillbaka dem. Så det gick ju bra. Men jag kommer ihåg att just det här att, men Gud, vad du kan. Hela världen, alla, inklusive mig själv, tycker att här ska man ta bort körkortet. Ja, sannoliken. Jag är en person som inte ska ha något körkort. Jag är ju livsfarlig för människor. Och myndigheterna tyckte så allihopa. Men Gud hade en annan uppfattning. Och jag kunde fyllas av sån tacksamhet när jag var ute och körde. Jag var bara ute och körde bara för att jag var glad och kunde ha kvar körkort. Jag behövde inget annat än det. Så att jag bara, ibland så var jag så uppfylld av den här tacksamheten, så jag måste stanna bilen och kliva ur och gå och sätta mig på en stubbe i skogen tills den här glädjeruset hade gått över. För nu var jag ju farlig i trafiken på grund av att jag var salig istället. Gud hör bön. Och den här tacksamheten och att prisa Herren och ge han äran. Åh, vad det är värdefullt. Åh, vad det är värdefullt. Inte för att man kan göra det som metod, men det var ingen metod hos mig. Det var äkta. Det fanns en grund. Jag var innerligt glad och tacksam. Jag hade fått möta Jesus. Och det är tillräckligt. Behövdes inget mer egentligen. Var det enda jag skulle få från himlen att jag hade fått se korset och försoningen. Ja, det räcker en hel evighet det. Så det behövs inget mer. Så man fick liksom lite plus i kanten. Dessutom. Det gick bra. Be om vad ni vill. När vi har lite andra problem. Vi säger vad vi inleder med här, som jag kommer att klippa bort om bönestunden här. Så kommer vi överens om gemensamt att be för några personer här. Det är ett sätt att göra det på. Ibland så kan vi komma ihåg, som jag berättade tidigare, om de här mammorna, kvinnorna som gick in i sin kammare. De var för betryckt. De kunde inte påverka situationen. Det spelade ingen roll vad de gjorde, så skulle de inte kunna åstadkomma någon förändring. De gick in, stängde om sig och bad till Gud som ser i det fördolda. Så de agerade rätt i den situationen. Och då kan man läsa om det i Matteus evangeliet också, då, 6 kapitlet, 58 versen. Det heter rätt bön. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar stå och be i synagogorna och gatuhörnen för att synas som människor. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Bönen ensam hemma. Gud ser i det fördolda. Du går in i det fördolda, där är Gud. Det är större chans att han är hemma i din skrubb om du för Jesus skull går in och sluter in dig för att möta honom, än att du går på en gudstjänst med 200 människor. För när du står på en gudstjänst med 200 människor så är risken liksom att nu vill jag visa att jag är här, att jag betyder någonting och att jag kan någonting. Och så börjar man be och rabbla en massa fantastiska vackra ord som inte betyder någonting. Jag gör det egentligen för att göra mig märkvärdig inför människor. Om du går in i det fördolda så har du definitivt tagit bort alla de frestelserna, för de är många. Det är farligt med människor andligt, kan jag säga. För att får man för mycket uppmuntran kan man bli högmodig. Och blir man högmodig märker man inte. Till slut tjänar man Gud, tror man, fast egentligen bara i egna syften. Det slipper man i skrubben. Där finns det ingen publik. Där finns det bara Gud, Fadern. Och han hör. Och han belönar. Och det gjorde de här mammorna i Sverige. De bad efter Guds vilja. Gud hade skapat barn. Och låter barn födas i Sverige. Det var ju hans vilja. Och då vill han att de ska få mat och en trygg uppväxt också. Och här fanns det mammor som bad för det. Så det var ju efter, de bad efter Guds vilja. De gjorde den inte av egna skäl. De ville liksom inte, herre, låt min son få bli kung och mäktig. För att det liksom blir gott för mitt anseende. Nej, de bad, fader, du har givet mig barn. Ge mig så att jag kan hjälpa dem på rätt väg också. En god bön som Gud svarar på. I det fördolda. För det finns olika sätt att be på. Antingen i det fördolda eller också gör man det gemensamt. Inget av dem är fel. Men det är lite olika förutsättningar olika gånger. Det första, som när vi ber och kommer överens om någonting, där är det så viktigt att bli överens om vad man ska be om utan att man behöver höra för mycket detaljer. För det är väldigt lätt att man misskrediterar någon. Om jag skulle vilja till exempel att vi skulle be för någon person som jag tycker illa om. Ja, vad svårt att lägga fram ett sånt bönämne. Vad är det som driver här inne egentligen? Skulle inte jag kanske bara vilja ha med mig en grupp som stöttar mig mot den personen som är så hemsk? Ja visst, kan det vara så. Men jag kommer inte få några bönesvar. Men däremot skulle jag kunna manipulera upp lite folk runt min sak. Det är inte välsignat. När man ber till Herren, då ber man till Herren, inte människor. Det där är alla löften, de är fantastiska. Det kan vi titta lite i Psaltaren, så ska vi se. I Psaltaren 145 och 18 versen, där står det så här. Herren är nära alla som åkallar honom, alla de som åkallar honom i sanning. Åkallan är ju en form av bön. Åkallan är egentligen en kraftigare begäran hos Gud. Det är inte en normalt vardagsbön, utan det finns ett mer desperat behov bakom. Åkallan, då åkallar man han som har skapat allt liv, han som har skapat universum, han som har skapat, han är det största. Och det är han jag åkallar. Och det ska jag göra i sanning. Ingen lögn. Inte några felaktiga uppfattningar. Jag kan alltså inte lyssna på, och säger så här, två personer ovänner. En kommer till mig och ber att vi ska be för situationen. Jag kommer ju absolut att få höra den personens uppfattningar. Om jag skulle lyssna på den andra personen då, så skulle jag få höra andra saker. Så det är frågan om vad man skulle be för. När man åkallar Gud, då åkallar man Gud som den människa jag är och står i. Ofta för mina egna behov, men där kan man sträcka ut så väldigt mycket mer. Och det tror jag de här mammorna gjorde utan att tänka på. det som fick landet att bli förändrat. Gud tog beslutet att välsigna hela Sverige för att det fanns ett antal mödrar som vände sig till honom. Och Gud gjorde, ja men det är folkets avkomma ska ha det bra. Så bestämde Gud och så blev det. Det var inte politikerna. Det var inte våra sociala ordningar. Det var inte de här olika kamperna hit och dit. Jag menar, har vi gjort revolution på samma sätt som man gjorde i Frankrike eller Ryssland? Då har det blivit blodbad även i Sverige. Det vart inget blodbad här. Men förändringen, revolutionen, skedde ändå. För att man gick in i bön och bad till den högste. Det står i Nya testamentet att Gud alltid hör. I Gamla testamentet står det att det finns ett läge när Gud inte hör mig. I Psaltaren 66 och 18, där står det: hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Så när vi ber till Gud, när vi kanske inte får bönesvar på en gång, så ska vi fundera på hur är det ställt i mitt hjärta. Varför ber jag kring det här? Vad är mitt behov i det här? Kan det vara så att jag har någon ond avsikt? Vill jag liksom att mitt barn ska ha framgång på andras bekostnad? Ja, då är det en ond avsikt. Så Gud kommer inte svara på den. Vill jag liksom lägga ut all kraft och allting så att de som står mig närmast ska få glänsa över andra? Ja, men Gud svarar inte på sådana böner. Det ska vara goda avsikter. Det ska vara en kärlek i det hela. Då kommer Gud att svara på honom. Och då har han lovat att han gör det. För att då ber vi efter Guds vilja. Annars är det vår vilja. Våra avsikter. Vår sak. Och Gud är ingen betjänt. Han är helig. Han har dött för oss alla. Han är det högsta, han är den högsta auktoriteten som finns. Han är ingen betjänt. Han är den vi böjer oss för. Så det är de där varningarna. Se upp hur ni ber. Och tänk på det här att Herren är nära alla som åkallar honom. Om vi tittar i andra krönikaboken så ska vi titta efter vad jag var inne ute efter där. I 16 kapitlet, den 9 versen, så står det så här: ty Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem med de som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Fantastiskt. Herrens ögon överfar hela jorden ständigt och jämt för att han ska bistå de som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Det har inte så väldigt mycket med handlingar och prestationer att göra här heller. Gud söker på djupet här. Vilka ska jag bistå? Så att om du har ett orent hjärta och onda avsikter, så tro inte att du kan lura Gud. Men be gärna. Du kommer då komma till insikt om att det finns saker som behöver förändras hos dig innan Gud svarar på dina böner som du vill. Om du inte har den ödmjukheten så kommer du att bli besviken. Du kommer att tycka att du aldrig får bönesvar. Du ber fel. Du ber med fel avsikter. Det kanske är onda saker du ber om. Du kommer inte att få sånt. Så gå inte att anklaga Gud för att han är god. Gå inte att anklaga Gud för att han inte ger dig det onda du vill ha. Eller det onda du önskar någon annan. Han kommer inte att ge dig det. Utan då blir det noll och ingenting. Och då kommer inte att byggas upp i någon tro där. Då kommer inte att upptäcka att fadern är god. Om du hela tiden tror att du måste få som du vill. När du ber till han som alltid vill att det ska bli som han vill. När Gud får som han vill, då blir det bra för alla. När jag får som jag vill, ja, hoppas jag på rätt väg i varje fall. Men då kan jag hamna väldigt fel. Jakobsbrevet slutligen då. När vi ber. Jag tänkte läsa sammanhang som handlar om varningar till de stridslyssna. Jag menar, i kristenheten idag som kropp är det mycket strider i onödan. Folk är stridslysten. Man har inte kommit överens om hur man ska be. Man bör inte gå in i någon bön gemensamt med andra. För man lär inte komma överens med någon, för det är bara sin egen sak man kör. Om någon tycker någonting annat, Ja, då blir det problem. Då blir det strid istället. Och det finns bön där man helst ska lägga ner bönen. Stanna upp i församlingen. Tänk efter vart ni är på väg. Vem är det ni har att göra med? Försök att komma överens. Gå sen in i bön. Då ska ni få den här bön. Jakobsbrevet 4:3 versen. Jag börjar från första versen. Varifrån kommer strider och tvister bland er? Kommer de inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men ni har inget. Det är för att ni inte ber. Ni ber men får inget. Det är för att ni ber illa. Det är Bibelns diagnostik ibland. Varför blir det inte som vi ber då? Många församlingar har ju kris, även vi enskilda individer, och vi ber till Gud. Och det blir inte som vi ber. Varför? Det första är att vi inte ber. Vi ska be till Gud. Han vill vara med i våra liv. Det är inget krav att be till Gud. Det är ju en otrolig förmån och en ynnest som vi har fått del av. Tänk att vi får be han som har skapat allt, han som äger allt och kan allt. Det är han vi får be om olika saker. Det är inga banker vi ber om saker, inga regeringar. Det är inte USA, det är inte mormor. Nej, vi ber Gud Fadern. Han som är den enda rättmätiga ägaren till precis allt som finns. Eftersom han har skapat precis allt som finns. Det är han vi vill. Han är inte fattig. Om man skulle bestämma att göra dig till miljonär, då skulle du bara komma hem och se i brevlåda så är det någon som har stoppat in någonting som betyder att du kan lösa ut 28 miljoner kronor imorgon om du vill. För Gud så går det. Jag frågar om vad fan skulle göra nu, men Gud kan sånt för han äger allt och han saknar inga resurser alls. Vi har inga resurser att komma med något särskilt mycket andligt. Och när vi väl sätter igång och be så kan vi faktiskt be ganska illa och då får vi ingenting heller. För ber vi utifrån våra falska avsikter, ber vi utifrån begär, vill vi vinna en maktkamp eller en strid mot någon, vi får ingen bönesvar. Så är det bara. Är du oense med andra kristna, ligger i strid med andra kristna, gör upp det först. Kom sen till Gud och offra lovets offer. Då ska du få se hur Gud är. Kom inte till en gudstjänst om du bär på hat mot någon broder eller syster. Gör upp med den brodern eller systern först. Kom sen och bär fram lovets offer så får ni uppleva himlen och Gud som det är. Kom inte till en gudstjänst för att söka anhängare till att ni tycker illa om den eller den personen. Vill ha lite support kring det. Och vad jag varnar er för det. Och vad hemskt om ni skulle göra i böneform. För ni kommer att få möta Guds andra sida då. Den är inte rolig. Men okej, ni blir rädda David. Men det är inte den lindriga vägen direkt den gången. Så det finns alltså så att när vi är kristna, då gäller vår bön. Vårt ja gäller, vårt nej gäller. Gud hör våra böner nästan alltid. Men vi får ta konsekvenserna av det. Eller välsignelsen av det. Det är en av de större gåvorna som finns. Vi pratar ofta om profetians gåva, helbrägda görelsens gåva och allting. Ja, det är inga dåliga gåvor. Men de som har fått bönens ande och uppenbarelsens ande. De som vet hur och när och vart de ska be. De är mer i himlen än på jorden. Och det är så mycket värdefullare än någonting annat. Och de som får märka Guds utsträckta hand i vardagen gång efter annan. Varsågod, du bad om det här. Här får du det. Gud själv. Det är Jesus som gör det. Det är liksom den mäktigaste vi får möta när bönesvaret kommer. Vi kanske bara stirrar oss liksom blind på själva bönesvaret. Men han som ger. Det är det som är så stort. Be. Be för allt. Be för livet. Be för andras liv. Be för att Guds rike ska få utbreda sig. Våga ställa dig i tjänst. Har du tråkigt som kristen? Är du missnöjd med ditt liv? Ta ett steg till in i Guds rike så får du se hur tråkigt det blir. Det är inte ett dugg tråkigt. Har ni aldrig haft några äventyr i ert liv? Gå in i skrubben hemma. Dra er undan. Och möt han som är i det fördolda. Det är väldigt spännande. För det vi kan se här, det är vad vi ser med våra sinnen. När du går in i det fördolda, nu låter jag mystisk. Ja, men det är så mycket mer i tillvaron som finns än vad vi kan se. Hela himlarymderna, alltså hur mycket finns det inte där? Tänk er profeten, hans profetlärjunge var lite rädd. Herre, nu kommer det en strid här, vi kommer inte kunna vinna den. Den äldre profeten, han var bara lögn. Och så bad han sakta till Gud, Herre, öppna hans ögon. Så gjorde han det. Så vi kan se alla himmelska härar. Täckte hela horisonten med mäktiga stridsmän och änglar från himlen. Ingen armé överhuvudtaget skulle vara något problem för dem. Gissar man blir trygg en sån gång. Han som är med oss är starkare än den som är mot oss. Alltså när du är där i bön. Det är bön som ligger bakom dig. Det var ju profeten som bad. Öppna ögonen på den här blindskallen. Så bara gå omkring och rädd. Förståndig men livrädd. Låt han få se. Och så fick han det. Vad bön bakom det då? Bön. Och då ska vi be till vår Herre Jesus Kristus. I hans namn. Återupptäck det hela. Jag skulle vilja påstå att vårt land är sån. Vi har i sig välfärdsmässigt tar de flesta ganska bra. Men det börjar på att bli nu så att det tas från de svagaste för att göra dem rika ännu rikare. Vi är inne i samma situation som var innan franska revolutionen. Samma situation innan den ryska revolutionen skedde. Vi är inne i samma situation. Och nödropet kommer från folket. Tänk hur många pensionärer som har jobbat och slitit hela sitt liv. Och sen har de inte så det räcker när de går i pension. De måste leva under fattigdomsgränsen. Tänk hur många kvinnor som har varit hemma som aldrig varit ute i arbetslivet. Utan låter ta hand om barnen. Se till att ungarna får en kopp choklad när de kommer hem från skola. De har inte fått in så mycket pengar. Och de är fattiga. Men det är inte så Gud tänker. Vårt system har blivit så i landet och det är inte bra. Hur känns det för de här stackarna som sparar på banken? Får ingen ränta överhuvudtaget. Men vdn får 12 miljarder. Hur känns det för de här som är på arbetsmarknaden? Den som pratar mest om att man ska hålla igen lönerna till arbetarna. De begär ju 0,5% i lönelyft och hemska tanke. Det har vi inte råd med. Själv fick han veckan innan 48% i lönelyft fast han redan tjänade 14 miljoner. Hur känns det? Det är ju inte så att det är bara orättfärdigt. Det är ett hån också mot folk som gör sitt bästa. Jag måste verkligen få säga det. Det kommer att få en effekt. För även svenskar reagerar. Alla folk reagerar när det kommer. Har gjort det alla världens sidor. Det går inte att stoppa. Men vi ska hoppas att det får ske på det svenska sättet. Det behövs inga blodiga revolutioner. Om det finns folk som går in och ber till den rättfärdige, helige och högsta. Jesus Kristus. Amen.
Jag tackar dig Herre Jesus Kristus för det du har gjort för oss idag och ikväll. Jag tackar dig för den här gruppen. Jag tackar dig för Jenny och Janne. Jag ber dig att du ger dem kraft och styrka att fortsätta deras arbete. Och jag tackar dig Herre för det du ger mig. Du ger mig öppna ögon, ett öppet hjärta och framförallt att du mjukar mitt hjärta. Ge mig kraft att också vara vis i det arbete jag har framför mig. Herre Jesus Kristus, hjälp oss alla. Förbarma dig över oss. i ditt namn, Herre Jesus Kristus. Amen.